omgivning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Omänskligt.
Ja, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Framme vid Simpodden, Hultén och Jansson, nummer 104. Hur ser det ut uppe i skogen i Värmland just nu då? Kan du berätta det för lyssnarna på ett charmerande, trevligt sätt?
Ja, det är totalt vindstilla. Man kan se på vattnet att isen är på väg att lägga sig. Det är rimfrost på träden. 8 grader kallt. Det luktar lite vinter. Och jag har så sakteligen börjat plocka med mina julsaker.
Ja, Jo, men som sagt, för det finns många sätt att tillbringa livet. Det är klart att en tomte mer eller mindre, det, jag vet inte om det har någon större betydelse, men som sagt, för det är lite, ja, nu tar jag ett foto på det också, för vi har ju chansen att fotografera varandra här nu. Ja, ja du, grattis till det.
Ja, hur ser det ut hos dig då?
Ja, jag kan säga att det var skrapa bilen i morse. Nu skrapar jag inte min egen bil, men jag är ju så snäll så jag går ut och skrapar andras bilar. Men så är det i alla fall.
Och, det låter ju lovande att du har en så god ådra inom dig att du är en liten samarit på morgonen.
Ja, så är det faktiskt.
Ja, det är hedrande.
Så att det har jag gjort idag. Nej, men annars är det väl sådär att det är lite halvt minusgrader och så är det första gången det är riktigt kallt här nere i den skånska eller svenska delen av, eller Florida-delen av Sverige, eller vad jag ska uttrycka mig. Ja, det är kanske inte riktigt det vi ska snacka om, men vi kan ju fortsätta snacka väder. Men jag tänkte vi skulle snacka simning idag. Är det ett bra förslag?
Det låter jättebra. Det har ju varit mycket som har hänt här de senaste veckorna.
Mm. De svenska simspelen i helgen. Ni hade tävling i Eskilstuna också. Förra veckan, förra veckan och helgen så hade vi SM i simning. Mm. Vad tyckte du om SM i simning då?
Ja, jag läste ju dina rader på mästerskapssidan där du beskrev ganska väl många godbitar från SM, och det tycker jag man verkligen kan lyfta fram. Men sen känner jag ju att vi alldeles för ofta, det låter kanske märkvärdigt att säga att det så, man har svårt att hålla två tankar i huvuden samtidigt, för det är klart att inte människor har det, men vi blir gärna lite fixerade vid de där kornen som dyker upp, och så glömmer vi faktiskt att det är inget ovanligt på ett inomhus SM att vi får den där känslan vi hade nu. Jag kan nog ta 15 av de senaste 20 inomhus SM där det har dykt upp godisbitar i form av unga simmare och talanger vi har sett och så vidare. Och såklart ska man njuta över det, men faktum kvarstår, går man in och tittar på utvecklingskurvor, vad händer sen? Så har vi inte knäckt koden riktigt i svensk simning.
Du menar den koden att lyfta simmaren från 17-18 års åldern upp till hög elitnivå sen?
Ja, det är väldigt få. Sen är det ju svårt att slå sig in, så det är ju inte bara. Men det är ganska trist att gå in och titta på hur det ser ut. Och de kurvorna har ju inte ändrats någonting, och det är klart att då blir vi inte så hjälpta av att man simmar någon sekund fortare i 15-årsåldern om det ändå sen kommer att plana ut. Så att där tycker jag lite fokus ska vara, hur får vi den där progressionen som gör att fler drar iväg mot 800-850 poäng i långbana till exempel. Så ser jag på SM.
Jo, men jag kan hålla med om det. Det är många som fastnar på den där SM-nivån. Det är som 1, 2, 3 eller 7, 8 eller vad det kan vara nu. Och sen händer det ingenting mer sen. Och man efterlyser att man ska kunna lägga på byggstenar efterhand. Men det är många som har lagt på så många byggstenar i sin simning så att det finns inte mer att lägga på när de är 18 bast.
Nej, det är ju möjligt att det kan vara ett skäl. Jag har definitivt inte knäckt koden vad det är man ska göra, men jag kan konstatera problembilden. Det här att man har tagit ut för mycket kan ju vara ett skäl. Jag fick en ung tränare som kom och bad om några råd av här i helgen när jag var i Eskilstuna på lördagen kring en ung simmare som personen hade. Och ställde lite frågor till det, och det är klart att jag tyckte det var roligt att de går och frågar någon som är så pass mycket äldre, inte för att jag sitter på något facit långt ifrån, men jag sa då till den här personen att så länge utvecklingskurvan när du är ung är så pass brant som den var för den här simmaren som vi pratade om, lägg då inte på träning. För det blir lite grann att göra saker som inte tillför någonting egentligen.
Elda på
Vänta verkligen.
kråkorna. Ja.
Ja, elda, det var ett bra uttryck. Vänta tills det börjar plana ut. Se för Guds skull istället till att de där små tekniska detaljerna, lägg extra tid på det, va? Det var väl kontentan av det hela. Och kanske det ligger någon sanning i det för en del simmare.
Man såg ju i många av damgrenarna att det var väldigt unga simmare. Vi tittar och speciellt då på bröstsim där vi hade till exempel en B-final med en snittålder på 15,2 år och en A-final snittålder 16,7, va? Och det blev sammanlagt 16,1 och 16,2 år som snittålder. Och det är ju tillbaka till en nivå som vi hade på tidigt 60-tal, känner jag det som.
Ja, alltså det var väldigt många damgrenar där det var, tycker jag då, oroväckande unga simmare. Och då kan ju en del tycka, ja men det är väl bra att det kommer fram unga eftersom de som är 17-18 år inte utvecklas. Men jag skulle tycka att vi la mer fokus på istället då att hur knäcker vi koden med de som är lite äldre.
Ett sätt
Men
kan ju vara att förändra junioråldern, få lura oss själv lite.
ja, de blir ju inte äldre för att den
Nej,
andra
det blir
blir.
de inte, men det är kanske så att vi på något annat sätt borde se till att anpassa vår juniorålder mer utifrån vad man har i övriga Europa och världen.
Här får jag ju, det knottrar sig ju på min hud när du säger det där.
Berätta.
Ja, men alltså simningen är ju tillräckligt mycket barnidrott i min värld. Än att helt plötsligt ska man kanske vara senior när man är 16 år eller 17 år.
Eller
Du får ju inte
18.
ens, eller ja, eller 18. Alltså du får ju inte ens rösta. Det är väl
Nej.
20 år ålder för att rösta. Eller är det 18?
Det är
Det
18.
blir osäkert. Ja, det är 18. Det sänkte det. Det var 21 en gång i världen. Det löser ju inte problemet
Nej, det
med
gör det inte.
ålder, och det löser inte med utvecklingskurvorna. Det gör bara att det blir något fler som heter seniorer på ett SM. Men
Och
man har
då,
ju inte löst någonting.
nej, men det kanske är en liten eller en av många nycklar till att lyfta in folk i senioråldern. Jag förstår naturligtvis att man kan lura sig själv, men att det blir mer accepterat att vara senior på damsidan. För det är många som tycker liksom, jag har det inte hänt någonting till jag blir senior, kan lika bra lägga av. Det kanske kan vara så att man kan hitta glädje i sin seniorsimning på lite annorlunda sätt. Speciellt om man särskiljer junior och senior-SM.
Ja, det är en annan viktig diskussion att ta faktiskt. Men du, det är bara 12-13 år sedan vi införde den här högre junioråldern.
Ja,
Det
och
var ju 18 år, vet du, men då av motsatta skäl höjde vi ju upp till 20 års
Men
ålder.
vad argumenten då, vad var de? Kommer du ihåg det?
Argumenten var ju att det var för stort steg upp till seniorerna.
Och var det någonsin bra att göra den här höjningen i åldrar? Har det någonsin alltså varit positivt att vi jobbar med en annorlunda juniorålder än vad man gör ute i Europa?
Nej, men jag kan inte se att det har varit negativt heller. Jag kan inte se, alltså jag kan inte se att det skedde något speciellt med simningen efter vi höjde, eller hur det var före, eller hur det är nu. Alltså, jag förstår ju att det är en enkelhet i att ha samma som övriga världen har, men jag tycker vi ska så länge det går försöka proklamera för att övriga världen borde höja sina åldrar.
Mm.
Göra vår idrott rumsren, göra vår idrott till en riktig idrott och inte en barnidrott. Mm. Det knottrar sig lite grann att vi ska kalla unga personer för seniorer.
Det som är lite intressant, som är positivt, som är svårt att säga emot i alla fall, det är ju att det är väldigt många lagkapslag på ett SM. Om du jämför med till exempel friidrott. Friidrott har idag 4-5 lag i varje gren på ett SM. Vi har ju definitivt fler. Men det har ju blivit en lite annorlunda upplägg, eftersom vi har juniorfinaler i lagkapper. Det hade vi inte från början när vi gjorde den här förändringen. Då hade vi försök på seniorer och hade inga speciella juniorlagkapper. Så att det har ju skurit ner antalet lag lite på seniorsidan, ska ju sägas. Vi är nere på 3 hit, alltså i princip 24 lag.
Ja, vi har ju en mycket bättre lagtradition att ha lagkapper än vad friidrotten har generellt sett. Det ser vi ju på internationella mästerskap, inte minst att vi ofta kan bygga det utifrån lag, medan friidrotten inte gör det så. Och på det positiva med våra lagkapper är ju också att då kommer det ju en mer vuxna simmare med.
Mm. Och det är bra.
Ja, det,
om vi ska angripa det från ett annat håll.
Ja, och här sidan på SM innehöll ju faktiskt väldigt många grenar där det var riktig ålder på dem.
Mm.
Och det, alltså, det tycker jag var intressant. Och det är klart att tar man över det och tittar på fina poäng, lite kul. Herrarna var äldre, och i herrarnas lopp, om man tar på personnivå, så var det 12 stycken som kom över 800 poäng. Och av de 12 var det bara 3 som var under 20 år, va? Så det är ju intressant.
Mm.
Och då saknade vi Viktor och Gustav Högfeldt till exempel.
Två bra simmare som
har potentialen.
Ja. Så 14 simmare egentligen har vi över 800 poäng just på här sidan.
Och på damsidan saknade vi ju 3, systrarna Hansson och Sara. Och det var det då 6 stycken som kom över. Av de 6 så var det bara 1 som var över 20 år. Och så lägger vi till då
systrarna Louise.
Ja, så blir det. Nu är inte det ett tillförlitligt statistikmaterial, men just i det här fallet är det intressant att den unga damidrotten har färre över 800 poäng än den mer vuxna herrsidan.
Mm.
Jag tror inte man kan dra kanske den slutsatsen, men det är lite, det passade ju bra nu i alla fall att lyfta det.
Mm.
Ja, det är ett svårt problem det där, Bosse, med junioråldern, men däremot tycker jag inte det är svårt att separera seniorer från juniorer. Det tror jag ett måste.
Mm. Du, sen en annan sak som vi har snackat mycket om, det är ju lagtävlingen. Jag hade lite känslan av att det var kanske inte så många som offrades på lagtävlingens altare denna gången som det brukar vara. Men för att undanröja alla tvivel i sammanhanget, så tycker jag att poängtävlingen på SM ska vi lägga ner. Så att fokuset blir på de individuella grenarna och att man inte behöver offra sig i tokiga lagkapper, utan man ska fokusera det är ju ändå bara en gång om året man ska simma riktigt, riktigt fort på kortbanor, men inte i landslagssimmar. Och då ska allt fokus ligga på de loppen som man verkligen satsar på, tycker jag.
Jag är helt enig. Mm, helt, det råder ingen tvekan. Det är en åtgärd som skulle införas nu.
Ja.
Och seniorer och juniorer delat ska införas också så fort som möjligt.
Mm. Men lagtävlingen, den skippar vi. Redan 2019. Ja. Ja, men vad bra då. Har vi snackat färdigt om SM nu då?
Ja, och då kan vi konstatera att du är lite gladare än mig.
Mm. Ja. Ja, jo, men...
det är bra.
Det var idag det.
Ja.
Imorgon är det kanske annorlunda. Vi tar en liten paus här nu och kommer tillbaka med mer simsnack alldeles strax. Håll ut. Då är vi inne i andra perioden av simpodden Hultén och Jansson. Vi har klarat av SM i simning. Nu ska vi gå över till franska mästerskapen. Vad säger du? Jag var inne och rotade i resultatlistorna på franska mästerskapen. Och min conclusion av detta är följande. Nu ska du höra här, herr Jansson. Att jag tror att Frankrike är på väg tillbaka efter ett dropp under några år här. Och är på väg att... arbetar sig tillbaka som Europas ledande simnation. Man har inte riktigt nått spetsarna nu, men bredden börjar bli riktigt bra. Vad säger du?
Ja, men alltså, om vi tar det stegvis, man kan konstatera att det var bra bredd. Det är tveklöst. Så det ser man i ett flertal grenar, eller till och med riktigt många grenar. Och det är ju någon sorts logik i att vi då ska kunna konstatera att då är sannolikheten toppen på väg också. Sen har det ju visat sig genom åren, om jag nu ska vara djävulens advokat, att en hel del nationer ibland kommer med såna här, en sån här progression och att det går väldigt bra. Men sen nästa steg är ju väldigt svårt att ta. Men jag kan nog ändå hålla med dig. Frankrike är nog på väg att tillbaka och bli verkligen en topp 3-nation i Europa.
Mm, man var ju väldigt duktiga, ska vi säga, 2005 till 2012. Mm. Med framförallt på här sidan. Oerhört bra. Har varit en bit neråt på damsidan. Sen har det jämnat ut sig lite. Man har behållit några av stjärnorna, men på här sidan, men det har liksom tunnats ut efterhand. Men som sagt, nu ser det riktigt bra ut. Kul.
Ja, några resultat kanske är värda att nämna av lite olika skäl. Jag hade i alla fall tidigare missat att Charlotte Bonnet är så duktig på bröstsim. Mm. Men det kan ju bara vara en miss ifrån mig. Hon gjorde till exempel 29,98 på 50 bröst.
Mm. Hon visste nog knappt det själv, skulle jag tro det.
Ja, det var lite, jag blev att tänka på Josefin Lillhage som jag inte visste kunde simma bröstsim, och så helt plötsligt dök hon upp i Väsbys lagkapslag och simmade 100 bröstsim väldigt fort.
Mm, på 1-0.
Jag kommer inte ihåg, men det var så där, wow, kan hon simma bröstsim? Mm. Lite så var det här med. Mm. Men sen simmade hon ju ett bra 200 fritt till exempel, 1:52,8. Mm. Hon är rätt säker, alltså 200 fritt är nog den distans som kanske passar henne bäst.
Ja, det är det. Men hon hade 52 och låga på 100 fritt också, så att hon...
Ja,
hon är inte...
det stämmer. 0-0 till och med, tror jag.
Ja, så är det.
Sen var det ett bra resultat på 54 damer. Mm. 25-05 på Melanie
Henick.
Mm. Ja. Det är ju, alltså, det kan man ju faktiskt se att det är inte helt plötsligt, men de senaste 2-3 åren så börjar det tätna. Det är många som kan simma ner emot 25 sekunder i kortbana.
Mm. Så är det.
Men det är få som simmar på 24,5.
Ja, men det är väldigt mycket undervattensim om man sköter sina kort rätt.
Ja.
Då är det ju faktiskt 30 meter under vattnet om man är duktig kickare. Nästan.
Ja. Ja, så är det ju. Ja, det är ju det optimala.
Mm, mm. Ja, det franska mästerskapen som sagt var väldigt bra, eller på väg att bli väldigt bra i alla fall. Sen hade vi helgens svenska simspelen i Väsby för 10:e gången. En tävling som man mer eller mindre köpte franchise-rättigheterna från Borlänge som hade kört dem i Falun på långbana en gång i tiden. Och så fick man överta namnet och så har det varit Svenska Sinspelen i Väsby. Och några år så har det varit fantastiskt bra kopplat runt World Cup och ett bra jobb alltid nästan av Väsby och gjort tävlingarna på hyfsad nivå. Lite tunnare år kan jag tycka, speciellt på damsidan väl. Men som sagt var simspelen är märkligt underbemannat när det gäller svenska simmar kan jag tycka fortfarande. Mm. Det är min åsikt.
Ja, jag skulle vilja göra den här kommentaren också, att simspelen byggdes ju upp av en av simningens giganter på ledarsidan, Lars-Erik Pålsson. Och sen togs den upp på nytt och förvaltades av en annan väldigt viktig person för svensk simning, Per Gabrielsson då i Väsby. Som precis som du säger fick det att vara en högklassig tävling. Men jag förstår de svenska klubbar som inte lägger fokus på den med tanke på när den ligger på året och upplägget på hösten. Alltså, jag tror den får svårt att överleva i det format och på den tidpunkten så länge årsplaneringen ser ut som den gör idag.
Men kan man inte tänka så här att har man toppat upp till SM, kan man inte surfa vidare då en vecka till eller fem dagar till och simma simspelen också?
Jo, så kan man ju tänka, men vi gör ju inte det så ofta. Vi tar ju inte den chansen på sommaren efter SM till exempel på. Det är ju ingen som arrangerar då en fin långbanetävling veckan efter, därför att det ligger inte i vår kultur att göra så, tyvärr, säger jag. Vi har sagt det många gånger. Så det kan jag hålla med om. Om
men man som, som i det här fallet skulle man ju mycket väl kunna jobba av sig SM och sen simma ett simspelen fem dagar senare och kanske lyckas bättre än vad man gjorde på SM i vissa fall.
Ja. Ja, de gånger det sker och det finns motivation så har det ju oftast visat sig att man simmar lite bättre någon vecka senare. Inte alltid, men väldigt ofta. Och det kan ju också vara ett bra tillfälle om man inte riktigt har nått dit man ville på SM och fortsätta med toppningen för att se om det var någon parameter jag skulle ratta på. Så jag håller med det, men det ligger inte i vårt sätt att jobba och göra så ofta.
Nej, och kanske är det så att de här som gör de här riktigt bra inbjudningstävlingarna, de borde kanske få lite mer belöning för det nedlagda jobbet. Jag menar så här, varför gör vi inte säg våra 5-6 bästa inbjudningstävlingar till GP-tävlingar och låter dem finnas med på ett annat plan, så att säga. Då skulle vi styra simmare på ett annat sätt ditåt.
Ja, jag vet inte idag hur mycket de här duktiga arrangörerna som finns runt om samtalar med varandra när man gör kalender och så, men det är ju något som i så fall simförbundet skulle kunna initiera och bjuda in till och välja ut och säga att ni 6 till exempel, vi vill göra er tävling till en GP-tävling. Visst.
Ja, så att man kanske genom att addera någonting till detta också kan ge ett mervärde till simningen. Man behöver inte göra om hela tävlingen. Den kan heta Swedish Swim Games GP1 till exempel.
Och ja, visst.
Sen så behöver man inte vara för klåfingrig på att utforma den, utan klubben får göra sin egen tävling och sen supporterar man den utifrån. Så gör man ju oftast i USA där man behåller sina, nu ska vi inte alltid blicka mot USA, men där har man ju behållit de klassiska tävlingarna som tävlingar men gett dem tillnamnet GP. Och det tycker jag då har varit ett bra sätt att utveckla konceptet. Vi kanske skulle kunna testa någonting sånt i Sverige.
Absolut, men då kommer man ju också in på en annan käpphäst som vi har haft uppe här. Se för Guds skull till att vara i bra form när du tävlar. Lägg inte en massa pengar och åk iväg och tävla i dålig form. Men det är ju en annan del av det. Vi kan ju nämna att Adam Paulsson, Erik Persson, Michel Kohlman och Simon Sjödin såg jag bland annat i resultatlistorna från simspelen på lite olika grenar.
Ja. Tävlingsmässigt så kommer ju Swim Open tillbaka, och Swim Open-konceptet, det knoppade av sig i fjol med Bergen simfestival också. Ja, den fanns ju innan, men den inlämnades under någon form av liten tyrolerhatt där som innebar att man sände, tv-sände den också. Nu så har ju ett tv-avtal upprättats där även den nya tävlingen Helsinki Open ska ingå. Och Dennis Fredriksson som är drivande i Swim Open-organisationen har ju gjort jobbet för att få in de här andra också i under den här tyrolerhatten och lyckas få ett avtal med Eurosport under 2 år. Och sammanlagt 18 helt direkt sända simdagar från de här tre tävlingarna. Kul!
Ja, det är verkligen kul, och jag tycker verkligen vi ska ge credit till Dennis Fredriksson som på väldigt kort tid med ett väldigt smart sätt har byggt upp en av Europas finaste simtävlingar i Stockholm, i Swim Open. Och nu när man tillför det här så finns det ju en chans att det kan bli en tävling som kommer att leva för många, många år framöver. Och faktiskt slå ut Mare Nostrum på sikt.
Ja, det är jätteroligt. Det är bara att ställa in sig i hyllningskören och gratulera till att det har kommit. Vi ska ha med Dennis andra gånger fram till Swim Open. Men inte denna gången. Nu bara när det är alldeles nytt vill vi bara lite flagga för det och är jätteglada för det.
Jag är lite nyfiken på hur han jobbar liksom rent praktiskt. Hur mycket telefon kontakter, hur mycket han varit runt och besökt, liksom hur han jobbar är jag nyfiken på att få reda på när han är med.
Det ska han få berätta. Du, vi har ju varit lite kritiska här i simpodden och vi har kastat, jag vill inte säga kastat skit, men vi har varit lite negativa och kritiska mot några idrottsförbund som vi tycker har trampat över linjen emellanåt här. Hockeyförbundet är ett sådant förbund som vi har motat in, eller de har själv gått in i skamvrån på grund av sina rätt dåligt sätt att föra sig i de fina salongerna. Men kanske har det kommit en viss ljusning nu. Vad säger du, Jansson?
Ja, absolut. Det vi har sett nu i media till exempel de senaste veckorna är ju en hel del artiklar om att man på allvar tar språkbruket och sättet att uppträda och bemöta varandra på allvar, och det är ju glädjande. Och sen har jag blivit extra glad av att när de har intervjuat lite ishockeyspelare nu kring det här så har man inte gjort som man har gjort tidigare år ibland, liksom sagt att jo, men det är ju en del av sporten och det där händer i stridens hetta och så vidare. Utan nu istället så kom det fram att jo, men vi har ett problem här. Vi behöver faktiskt se över det här. Så att därför tycker jag man kan glänta på dörren till den här skamvrån, och kan de sen lösa jämställdhetsfrågan också inom ishockeyn, då kanske vi kan släppa ut dem. Mm.
Du menar att det här är ärligt menat och inte bara en mediegrunka?
Nej, jag tror det är ärligt menat. Jag tror det är ärligt menat. Jag tror fler och fler ser att, ja men herregud, vi är ju förebilder för ungdomar och tidens anda är ju inte att man ska bete sig så där. Så att jag tror det är ärligt menat. Mm.
Det sattes ju väldigt fokus på det när en Malmö-spelare med efternamnet Sylvegård bar sig jävligt illa åt på rinken verbalt, och det fick ju stor plats i media. Och det var på något sätt som hanteringen runt detta, den var så dålig så att alla skämdes i efterhand. Det gick en vecka och sen insåg man ju att allt det här som hade sagts var ju rent ut sagt bara bullshit, och jag tror det fick många att tänka efter att vi kanske måste skärpa oss både en och två och kanske tre gånger också.
Mm. Det kanske var det som fick bägaren rinna över åt rätt håll.
Ja.
Att det blev lite eftertanke.
Mm.
Så det är ju kul då. Så mer sådana positiva signaler kring det som är lite tokigt i idrotten efterlyser vi.
Ja. Så vi ska snacka om lite annat också när det gäller annan idrott. Men till det kommer vi tillbaka till alldeles strax. Ja, eftersom vi alldeles nyss snackade ishockey så kan vi väl vitsa till det och säga att vi nu är inne i tredje perioden här av Simpodden Hultén och Jansson. Nomineringar till idrottsgalan. Ska vi beta av det lite också?
Ja, spektaklet.
Spektaklet, ja. Jag är inte så, jag måste säga att jag är inte så oerhört imponerad av de här galorna längre.
Nej, jag... Jag håller med dig att de, alltså det var ju fantastiskt roligt när det startade då, 2000 var det väl. Mm. Och de första åren, alltså utan att lägga någon vikt i rätt eller fel, för det är ju omöjligt i de här olika kategorierna. Det finns ju liksom ingen mall att pricka av efter, så det blir ju väldigt mycket tyckande och så. Men de senaste åren känner jag, nej. Jag blir inte heller speciellt attraherad av det. Men jag har tittat igenom nomineringarna.
Ja, vad bra. Jag tänkte vi skulle beta av det. Vi börjar med årets kvinnliga idrottare. Fyra stycken. Det är tre stycken olympiska guldmedaljöser och en fyrdubbel europamästarinna. Det är Frida Hansdotter, alpin skidåkerska. Charlotte Kalla, längdskidor. Stina Nilsson, längdskidor. Och Sara Sjöström, simning. Om vi först börjar plocka bort någon där, vad säger du då?
Ja, längdskidor går ju bort alltså av konkurrensskäl i förhållande till de andra. Även om Sara lever ju också farligt eftersom hon bara simmade Europamästerskap. Men vi har ju nästan 50 länder med på ett Europamästerskap, varav 40 drygt har starka landslag. Så att längdskidor går bort. Kalla och Stina sätter vi i vallaboden. Utan det är nog Frida Hansdotter som ska ha priset kanske.
Är det så?
Eller Sara. Mm. Vad tycker du?
Den här gången så lutar jag åt Frida Hansdotter som har en lång och gedigen karriär med en väldigt hög lägsta nivå. Och väldigt imponerad av hennes sätt att sätta de här två åken på OS. Det var väldigt imponerande, måste jag säga.
Då säger jag så här. Och vinnaren är Frida Hansdotter.
Ja, så är det. Då går vi in på årets manliga idrottare. Där hade vi ju då Duplantis, Armand Duplantis. Friidrottare, stavhoppare, ni minns honom. Absolut, 605. Johan Kristoffersson, rallycrossförare. André Myhrer som vann slalom på OS. Och Sebastian Samuelsson, skidskytten. Han var väl silvermedaljör.
Ja, på, och så var han med deras guldlag, stafettguldlag.
Just det. Ja, vad säger du där?
Ja, här skulle jag bli förvånad starkt om någon kunde tala emot Armand Duplantis.
Mm. Jag håller med dig.
Ja, det är en världsidrott. Han vinner VM och han gör det på en nivå som är svårslagen.
Ja, absolut. Nej, ja,
det var en magisk kväll faktiskt. Nej, som jag tittade det. På TV. Det var härligt.
Det var en sån idrottskväll som man kommer ihåg, och det ska mycket till för att man ska komma ihåg idrottskvällar, tycker jag.
Jaha. En detalj, jag gillar att han får prata engelska.
Mm.
Vi är ju annars så på de här som flyttar till vårt land eller tillhör vårt land att de måste kunna svenska för att bli accepterade. Så jag gillar att man accepterar honom trots att han pratar engelska i alla intervjuer. Mm. Jag hoppas vi gör så till alla, ha förståelse för att det inte är så lätt alltid att lära sig direkt.
Nu kan han ju svenska. Han har ju svensk mamma. Men han, som sagt, han är inte jätteglad att framträda med svenskan när han kör i media. För att han är ung och oerfaren. Jag skulle tro att det kommer lite senare. Men jag tycker också att det är helt okej. Och jag tycker Armand, hans koppling till Sverige är ju oerhört spännande med släkt och band. Han har varit här jättemycket. Så att,
ja, det är härligt.
Ja, det är det. Kul.
Så vinnaren är Armand Duplantis.
Så är det.
Jag skulle nästan kunna vara konferensier där.
Tja.
Nej.
Det kan du säga.
Det är ett för svårt uppdrag. Men du var duktig på SM-bussen när du var intervjuad, tyckte jag.
Tja. Ja.
Var det kul?
Ja, sådär. Det var rätt hyfsat roligt ändå. Jag kan ju inte det där, men man lär sig varje gång.
Jag tyckte det var lite roligt att höra när frågorna du ställde och kontakten med dem. Det var ju en del svåra objekt du fick att ställa frågor till, men och direkt efter loppet är ju inte så lätt.
Nej, det är inte så roligt kanske att svara på allting heller. Ja, det gick rätt hyfsat. Årets lag. Ja, årets lag, och där är de nominerade lag Hasselborg i curling, herrlandslaget i fotboll, herrstafettlaget i skidskytte som vann OS-guld, Tre Kronor ishockey som blev världsmästare. Vi ska säga att Hasselborg vann OS-guld och herrlandslaget fotboll, de var ju topp 8 på VM i fotboll. Vad säger vi där då?
Ja, här blir det lika självklart nästan som i manlig idrottare för mig. Lag Hasselborg med det de har gjort. När jag har testat det här på en del personer i omgivningen så liksom, ja men curling, det är väl inte så stort. Men det är det faktiskt. Det är fullt i klass med till exempel ishockey. Så ska vi ha det som argument, och då skulle aldrig ishockey få ett pris eller längdskidor och så vidare. Jag är imponerad utav curling. Lag Hasselborg för mig. Vad säger du?
Ja, jag kan tänka mig det. Jag tycker skidskytte är en... Det var bra gjort av dem, men det är en för liten idrott för att uppmärksammas i de här sammanhangen. Och fotbollen går helt bort, för det är liksom, det är ju ingenting. Dessutom så tycker jag, är jag inte så upphetsad av deras sätt att spela den här fotbollen heller. Försvara sig genom en hel turnering. Det är verkligen inte ett komplett fotbollslag ännu. De kommer, de har visat ganska gott gry under hösten.
Men Bosse, om nu de hade spelat på det här sättet och vunnit VM,
då hade jag reagerat precis på samma sätt som man gjorde på 70-talet när Bob Horton, Roy Hodgson, framförallt Bob Horton, ledde Malmö till några SM-guld. Det var ju så jävla tradigt så det, klockorna höll ju på att stanna. Visst vann de, och det är ju det idrott
går ut på. Det.
Ja, jag vet det.
Det är ju tävlingsidén.
Men alltså, man måste bjuda på lite mer. Jag var här om kvällen och såg en match i Svenska Cupen av personliga intressen, eftersom barnens kusin spelar i ett av de här lagen, och det var Malmö FF som mötte borta Lunds BK i en sån här riktig skånsk vintermatch. Kallt som fan. 3800 åskådare, publikrekord på Lunds klostergården. Den fotboll man fick se av Malmö FF, jag måste säga, de bjöd inte egentligen på någonting. De borde ju kunna avgöra en sån här match ganska lätt, men de kom ingenstans första halvlek, och de var tvungna att ta in Marcus Rosenberg i andra halvlek för att få ett break på det här Lundalaget. Och det fick de också. Och sen fick de ett mål på övertid i 90:e minuten när liksom nästan alla hade gått hem, tänkte jag säga. Så 1-0 på det laget som betraktas under hösten som Sveriges bästa fotbollslag mot ett lag som spelar i den tredje nivån i svensk fotboll. Det är inte bra, det är inte under. Man ska kunna ställa högre krav på tanke på att allsvenska fotbollsspelare har snittlön på strax över 100 000 i månaden. då visade återigen alltså att vilja är större än talang och kunskap.
Men det är ju det, alltså här blir jag ju nästan helt tycker att precis tvärtom. Det är det som blir lite tjusningen för mig, att man kan lägga till parametrar, nyttja sitt taktiska kunnande till absolut 100%, ta chansen när det andra laget kommer in och känner sig kanske som vinnare före och så gå in och göra det där lilla extra. Då blir det för, på något vis för mig överställt hur väl bollen åker mellan de olika spelarna. Då kan jag liksom bli verkligen och heja på den där underdoggen och
ja, men det var det vi spänningen gjorde. Vi höll ju på underdoggen.
Ja,
på barnet i fråga vars släktskap fanns där. Han spelade ju underdog-laget och det var ju vi, även om man i vardagslag håller på MFF, så var det ju underdogen som fick hållas lite här. Sen så nej, för mig är fotboll idag, nej, jag ska inte uttrycka mig i de termer som jag tänker, men det är för mycket kommersialism, för lite hjärta och ibland för lite vilja också.
Du får åka upp till Mellansverige och gå på bandy.
Nej, fan.
Det är fina ytor, långa passningslag. Och
långa bollar på Bengt. Vi stod där och snackade om bandy, minnen som jag hade. För det var så satans kallt. Men jag hade tagit på mig en sån här arena parkas. Mössa och vantar och stod jag där i kängor. Så jag frös inte så mycket, men mina medresenärer, de frös lite mer, och då drog jag gamla historier om bandymatcher i Lesjöfors och när de mötte Broberg och sånt på 60- och 70-talet. Man var ditsläpad och stod och frös häck och fötter av sig. Nej, usch, nu går vi vidare.
Jag längtar tillbaka det, men jag tar på mig min tyranorak när jag går ut då.
Ja, ja just det. Har de såna? Ja. Nej, ja. Det är inte säkert. Du, årets nykomling,
ja.
Ja. Jenny Lee Burmansson, freeskating. Jenny Lee, freeskating. Sen har vi Andreas Kramer, friidrottaren, som var i final på 800 meter. Vi har Josefin Lindgren Knutsson, thaiboxaren. Vi har Elias Pettersson, ishockey. Pettersson som spelar i NHL nu, va? Som är väl topp 10 bland rookies den här säsongen. Och gjorde bra ifrån sig i Växjö, var väl i förra säsongen, ska också sägas. Jaha, vad säger du om det då? Jag har ingen större åsikt om årets nykomling.
Nej, men alltså, om vi ska säga som så här att Andreas Krämer går ju bort för att han inte tog en placering. Kramer tillräckligt högt. Det finns säkert 50 ishockeyspelare i världen som håller Elias Petterssons nivå, eller kanske fler. Så då går ju han också bort.
Kanske inte som nykomlingar.
Nej, men det är ju inte det. Då skulle vi ju kunna sätta in någon liten nykomling från SM och säga att du var så bra för du var nykomling, och då ska du ha priser. Alltså någonstans måste man ändå upp på en nivå, tycker jag.
Okej. Okay.
Alltså, ja. Alltså att man ska kunna mäta
vann,
det.
Vann inte skytteligan i ishockeyn i SHL i vintras? Jag bara bråkar lite med det.
Ja, nej, men alltså det är bra att du gör det. Men då tycker jag det ska, då tycker jag det är det man ska ha som ett kriterium när man väljer ut en lag. Och hur ställer man då en back? Då kommer ju då aldrig få chans att få. Alltså det är ju komplext. Så, men för mig går han bort.
Okej. Okay.
Och kvar blir då en fight mellan freeskiing, alltså Jenny Lee Burmansson, eller Josefin Lindgren. Och då väljer jag Josefin Lindgren Knutsson. Mm.
Okej. Okay. Jag var inte med i den juryn, så att du får. Så har vi årets ledare då. De nominerade är Janne Andersson, fotboll. Vi har orienteringsbossen Håkan Karlsson. Vi har curling förbundskaptenen Peja Lindholm, själv tidigare duktig curlingspelare. Och så har vi den uppmärksammade skidskytteförbundskaptenen och tränaren Wolfgang Pischler. Yes, vad säger vi nu? Andersson, Karlsson, Lindholm eller Pischler?
Då säger jag Hultén. Nej då, den här tycker jag är knivig. Om vi börjar så här så känner jag att ja, men Pitchler går bort lite för att han är lite gammalmodig i sitt tänk. Han må vara en stor entusiast och en fantastisk på många sätt och vis. Men nej, han går lite bort som ledare. Det är lite för gammalmodigt stuk i det tycker jag.
Management by fear, lite.
Lite grann så som vi har sett i en del grannländer som jag inte gillar. Sen är det då som så att Peja Lindholm får jag ingen riktig feeling för var han är som ledare. Du nämnde ju att han har varit spelare förut och nu är han då förbundskapten. Så valet blir för mig att välja Janne Andersson eller Håkan Karlsson. Janne Andersson har ju en, alltså han är väldigt modern tycker jag i sitt sätt att resonera. Jag gillar verkligen att höra på Janne Andersson. Men någonstans så kommer man ju till att det ska vara också resultat och då är ju Håkan Karlssons lag, orienteringslag, outstanding. Så att för mig blir vinnaren Håkan Karlsson. Det är min man.
Ja. Och så ska vi då plocka fram årets prestation, den enskilda prestationen. Duplantis, stavhoppet som ni kommer ihåg. Vi har ju Pernilla Lindberg som vann en major i golf. André Myhrers åk på OS när han satte dit segern i slalom. Och så har vi skidskytten Hanna Öberg som rätt så överraskande kan vi väl kalla det. Vann skidskytte på OS. Om du skulle plocka bort dem en och en här.
Egentligen ska jag börja med att plocka bort kategorin. Jag tycker den här kategorin genom åren har varit lite svår för att väldigt ofta har det ju blivit samma person som har vunnit någon av de årets kvinnliga eller årets manliga idrottare. Och ibland har man känt att det där har man, nu väljer man ett namn för att den inte blev årets manliga idrottare, då blir det årets prestation istället. Så det är det första jag tycker. Ska jag då gå vidare här så ja, det är klart att det blir Duplantis för mig då också om jag är tvungen att välja.
Okay.
Av samma skäl som vi hade på årets manliga idrottare.
Ja.
Så slår han även ut damerna.
Då bestämmer vi det.
Ja.
Då är vi rätt klara över det. Kvinnliga idrottare, det var Frida Hansdotter. Manlig idrottare, Duplantis. Årets lag Hasselborg. Årets nykomling, Josefin Lindgren Knutsson. Årets ledare, Håkan Karlsson, orientering. Och årets prestation, Armand Duplantis.
Vad bra.
Ja,
kan de spara in pengarna, vi behöver inte ha någon garda.
Nej, nej.
Vi kan dela ut det tillsammans med SM nästa år i...
Så är det.
Vart går det utomhus SM nästa år?
Utomhus SM går nästa år i ja, ska jag behöva slå upp
Nej.
Det? Herregud. SM-veckan 2019, det vet väl alla var det går.
Ja.
Va? Inte?
Nej,
har
jag
du
tror inte
helt,
det.
Har du helt missat detta?
Ja. Men det borde ju, det var ju i Landskrona senast och före det var det ju Borås.
Ja.
Ja, och det är väl inte i Norrköping.
Nej, det kan vi väl säga att det inte är, ja. Utan det går i staden Malmö.
Just det.
Så är det.
Så är det.
Staden
jag hade faktiskt glömt bort det på riktigt så det var inte jag som bråkade med det nu.
Nej, vad bra.
Nej.
Du, Vinterstudion. Den börjar nu i helgen. Nyrenoverad mysstudio. Vad ska vi säga om det? Therese Johaug gjorde säsongsdebut. Ja, här är det ju verkligen så att här har vi massa stödord som vi skulle kunna spy galla över. En del kommer att bli ledsna på det vi ska säga nu. Så vi kanske ska ta en liten paus. Och så kallar vi det här förlängningen efter tredje perioden. Det är oavgjort hittills och nu kör vi en förlängning och så kommer vi tillbaka med det alldeles strax. Och för er som inte vill höra det här nu, ni kan avsluta och är välkomna att titta och lyssna på 105an. Och ni som tycker om när vi är öppet granskar både det ena och det andra. Ni ska hänga kvar. Ska vi säga så, Jansson? Mm. Då har vi kommit in, inte i fjärde halvlek utan i förlängningen av den här Simpon Hultén och Jansson nummer 104. Och då ska vi glädjas över eller gråta över att Vinterstudion i SVT har satts igång. Vad tycker du?
Min mamma tycker det är jättemysigt med Vinterstudion, och jag tror väldigt många människor tycker det är mysigt, och det ska man ju i sig inte ta ifrån dem på något sätt och vis. SVT har väldigt många duktiga journalister på många sätt och vis, inte vi, minst vi inom simningen, haft möjlighet att njuta av dem. Men jag skulle vilja börja i den här änden. Jag tittade på SVTs Opinion Live i torsdags, som då handlade om public service och att vi går in i en ny en ny tid när det gäller hur man ska betala för public service, nämligen via skatt. Och då diskuterades tre stycken nyckelord, kan man säga. Man pratade om att public service ska vara opartisk. Man pratade att man ska ha ett jämställt synsätt på det man jobbar med, och man pratade om att det skulle täcka in hela landet eller all idrott. Och jag tycker inte när det gäller sporten att man klarar det på något sätt och vis. Jag tycker att, som jag också sagt förut, att jag tycker och jag hoppas att landets idrottsförbund, som inte tillhör de sex utvalda, går samman och uppvakta både SVT och granskningsnämnden att det här är inte okej. Och då tar jag exempel för opartiskhet först. När det har varit dopade ryssar, finländare, italienare eller österrikare, då har man i alla sammanhang när de har dykt upp efter avtjänat straff pratat om att den dopade den och den är nu tillbaka. Under helgen fick vi en föreställning av där man nästan kan tro att de hade pratat sig samman på SVT att hylla Johaug. Och jag kan gilla att har man avtjänat ett straff så har man avtjänat det. Då ska man inte dömas en gång till. Men den unisona hyllningen för att markera att hon inte var dopad utan hon har bara varit dopingavstängd, som de sa, var osmaklig. Både i studion och de gjorde intervjuer med de aktiva, alltså höra Charlotte Kalla prata kring Johaug. Det är inte nödvändigt att hon gör det. Johaug ska behandlas som alla andra som varit dopingavstängda och därmed också klassats som dopade. Så de klarar inte kravet på opartiskhet. Och det har vi sett många exempel av förut. När det är jämställdhet har vi redovisat det många gånger. De har jätteusla siffror. Lägger man till det de visar så blir det erbarmligt dåligt. Och nu i höstas lägger man till en NHL-match i månaden. Hur jämställt det nu kan vara. Och så säger man att man ska spegla hela landet och all idrott. Och så sitter man på SVT Sport och väljer ut sex idrotter som får stå i en särställning. Som direkt påverkar ekonomin i de andra 64 förbunden. Simförbundet är ju egentligen inte de som drabbas hårdast utav det här, utan det är ju alla ett 50-55-tal andra förbund som helt drunknar i det här. Så det påverkar ekonomin där. Ekonomin i sin tur påverkar vad man kan satsa och det påverkar resultatet. Alltså SVT styr hur medaljfördelningen kommer att bli i framtiden. Så jag gillar inte att Vinterstudion är igång.
Det var det korta svaret. Nu kommer det långa. Nej, ja. Alltså jag reagerar också väldigt mycket mot den här Johaug-hysterin och den hås som har varit runt den här helgen. Och den fokuseringen styrd av media som har varit mot hennes person. Det är väldigt osmakligt. Ja, så är det.
Ja, alltså, alltså skulle de göra så här med hur de bevakar politiken eller hur de gör inom kulturvärlden och så, det skulle liksom aldrig fungera. Men det verkar som idrotten har någon sorts frispel i tv. De till och med säger att ja, men vi har ju inte ens reklam. Ja, men hallå, slå på vilken sportsändning som helst så får du se massor av reklam. Så att nej, jag är jätteskeptisk, trots att jag har många som jag tycker väldigt bra om inom SVT Sport.
Så blev det en sån lagom eftertänksam tystnad där.
Ja, ja. Det är ett svårt ämne, men
ja, det är
som jag kan ju inte till min mor liksom säga det här som jag säger här, för hon tycker det är lite mysigt. Men det skulle hon ju tycka om det var något annat man valde att satsa på än skidor. Det är ju inte att det är skidor egentligen som gör att det är mysigt, utan det är ju att det är ett program som innehåller ett antal saker. Men det kunde lika gärna ha varit en curlingdag eller en, vad heter den, bågskytte, eller om man har byggt upp de här namnen och skrivit om dem på olika sätt och vis.
Det är en lägereldsfaktor i det här som folk tycker är väldigt mysigt. Ja. Och sen är den lägereldsfaktorn baserad, eller ska man säga receptet i den, är att man har bakat in skidor till exempel, va, som gör den det är då väldigt snedvridet ute på marknaden. Så, ja,
så att, det och sen älskar jag att åka skidor, det har jag gjort sedan jag var liten.
Ja, vi tycker ju om skidor egentligen, va? Men vi tycker inte om hur det behandlas och på de kommersiella villkor som SVT jobbar med det här.
Nej, precis.
Ja, intressant. Har vi snackat färdigt för idag?
Nej. Jag vill att du talar om vem som får Jerringpriset.
Ja, just det. För mig är det totalt ointressant nu, Jerringpriset, kan jag säga. Jag måste säga att efter de här hästframgångarna där hästvärlden har piskat igång sina medlemmar och man har verkligen uppammat volymen, så tycker jag det är oerhört lågt pris i dagens läge. Nu så finns det ju bara en häst inblandad i det här, eller det finns flera hästar, men en hästmänniska, det är Björn Goop. Och det är ju så här att om nu V75 eller 65 eller 85 eller vad det heter nu skulle uppamma sin 1 miljon spelare att rösta på någon i Jerringpriset, som de mycket väl kan göra, så kan Björn Goop ganska enkelt vinna Jerringpriset då.
Men är inte det rätt vinnare då?
Ja, men då är
att folket har engagerat sig något. Jag menar, om nu simningen, som ju faktiskt är en stor medlemsorganisation, inte tycker det här är så viktigt, så vi inte röstar tillräckligt mycket på till exempel Sara, då ska väl inte Sara vinna, då är det väl fint att det är någon annan som vinner. Kan man inte se det så?
Så kan man ju också säga det. För sen är ju frågan vad priset är för någonting. För mig är det bara ett popularitetspris i dagens läge, ingenting annat. Det känns ungefär som förr i tiden på 60-talet när de hade 10 topp och fuskade fram segrarna där. Det är lika mycket värde i det på något sätt. Jag kommer att tänka på vad det Kiruna-bandet The Chains som gav bort skivor till alla i juryn en lördag, och tacka fanken för att alla röstade på dem den gången. Och det känns lite som Jerringpriset har landat på den nivån.
Ja, den är alltså på samma nivå som Vinterstudion.
Gör
man det tillräckligt mysigt så kvittar det vilken idrott man lägger fram.
Exakt, så är det. Så
att, men nu har jag en favorit, ja.
Ja, vad bra. Berätta. Och det tror
Tova
jag.
Alexandersson, orientering.
Ja, och hon är ju ett fantastiskt bra val.
Ja.
Och det är inte bara för att hon vinner massor med grejer och orientering, utan gör det i skidorientering också, och har gjort det under ett antal år. Och sen så tycker jag att det ligger väldigt mycket, ska vi säga, jävlar anamma och all den här sisun som vi egentligen efterlyser i idrottssammanhang, som vi tycker om i Sverige, bakom när Tova Alexandersson vinner, för hon är en riktig fighter. Det är ingen smöråkare.
Nej, och de kan springa nästan lika fort som friidrottarna. Och de är väldigt högt utbildade orienterarna, tar självständigt ansvar för sin träning på ett fantastiskt sätt. De är föredöme för många andra idrotter, inte minst för simningen. Mm. Jag skulle önska att simningen hade mycket mer delar av orienteringen än vad vi har.
Mm. Ja.
Så Tove Alexandersson får vinna denna, som du tycker, onödiga pris.
Ja, men hon är ingen onödig pristagare, för jag tycker hon är väl värd. Mm. Och nu alla ni som har hört vilka segrare vi har kårat här under dagen, kom ihåg vad ni hörde det först. Det var ja, i simpodden 104, ja. Hultén och Jansson.
Nu måste jag fortsätta och julpynta då.
Ja, så är det.
Vi får nästan avrunda nu, va?
Ja. Ja. Har du speciella gamla lådor, sådana här nötta lådor med julprydnader eller?
Nej, lådorna som de ligger i är nya, men jag har ju väldigt mycket gamla julsaker. Jag har ju liksom, ja, en liten tomte till här. Du skrattar nästan förnedrande åt mig, men liksom jag tycker de är lite, ja, är lite fina, tomtarna. Jag gillar tomtar och troll.
Tomtestudion. Så är det. Men det här ska
nästa gång ska vi snacka med Viktor.
Ja, det ska vi. Viktor, ja. Johansson, Jönköping, USA, University of Southern California, USA. Hur det är med hans rygg. Och jag såg honom stå upp igår i alla fall tillsammans med ett gäng kompisar på ett foto. Så att det är väl inte så farligt i alla fall. Han klarar sig, hankar sig fram så att säga. Men nu är det slut. Nu besparar vi lyssnarna mer av detta. Och ni som inte var med i fjärde halvlek, ni har missat det. Och ni som var med, det var kul att ni orkade vara med också i förlängningen. Tills vi ses nästa gång, ha det bra, ha det bäst. Och Bosse Hultén och Thomas Jansson tackar för ert deltagande i detta lyssnande. Hej då!